Alla har rätt att älska vem de vill, bestämma över sin egen kropp och leva fria från rasism, hot och diskriminering. Jag heter Alice Bah Kuhnke och representerar Miljöpartiet i Europaparlamentet och jag kämpar varje dag för ett grönare och mer rättvist Europa. Det här meddelandet är sponsrat av de gröna EFA i Europaparlamentet.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Okej, surret surrar på så hårt det går. Vi kör med Viva Palooza, det är det som får plötsligt nästa år. Ska jag börja eller?
Fan, är det för peppad? Är du sur?
Ja.
Va, åh nej.
Jätte. Nej, jag är besviken.
Va? Vad har jag gjort nu
Nej,
då?
Nej, inte på dig.
Åh, herregud.
Barnet i mig är jättebesviket.
Jaha.
Jag känner mig naiv, blåögd, ledsen, lurad, kränkt. Jag vet inte, allt. Och vet du vad det har med att göra?
Ja.
Alltså det har med, vad heter det, alltså Israel och Gaza att göra. Men jag har bara så här, nu när jag är redan på dåligt humör och så sitter jag och tittar och så... Som jag tror att vi alla, så nu kommer jag säga bara precis som jag känner. Alltså det direkt från känslokällan.
Det är ingen politisk analys.
Det är ingen politisk analys jag har. Alltså, så att,
det kanske finns andra som har den.
Ja, men att jag liksom sitter och så, som jag tror många av oss försöker. Jag försöker förstå. Jag försöker förstå hela tiden. Och så kommer jag bara tänka på igår när jag var hemma. Första gången som... jag så här introducerades för förintelsen. Och det var när man gick i mellanstadiet. Och precis när jag för första gången liksom fick ta del av det på riktigt och fick lära mig om det i skolan. För det var, jag tror ändå att det har varit liksom tre stora block när jag under min skoltid, när det har varit full fokus på liksom andra världskriget och så då förintelsen av judarna. Och då var, det här var 98, vilket måste betyda, ja men kanske gick i sexan då. Och under den här tiden så skickades det också, som jag minns det, ut en bok som hette Om detta må vi berätta. Som gick hem, som handlade, det var liksom regeringen som skickade ut. Och det var i ett syfte av folkbildning liksom.
Och det handlade ju då om förintelsen.
Om, som handlade om förintelsen. Jag tror att alla ni som är liksom i min och Hannas ålder, och den här boken har säkert använts i skolan och... den används. Och jag kommer också ihåg hur vi blev pepprade, för att mycket med syftet var ju också att man skulle förstå att ni måste förstå att de som begick de här liksom hemska handlingar, det var människor precis som du och jag. Liksom det här som sker när liksom demokrati bryts ner, när andra ideologier som liksom stödjer våld tar över, och det var också jätteviktigt med liksom alla människors lika rätt. Och det var också en känsla, kan du komma ihåg att man också kände en otrolig skuld att vara människa som man tar burit med sig.
Ja. När
man
hur kunde vi göra kunde så här vi mot göra varandra?
Ja, hur kunde vi göra så? Jag kommer ihåg att vi fick se en film som hette The Wave. Som handlar då också om hur en skola, när man liksom, när de visar hur enkelt då man kan bli liksom typ radikaliserad och hur, för att man skulle förstå då hur tyskarna
kunde... Vi fick ju se Schindlers list.
Ja, den
det var
ju
i början av högstadiet, alltså på iskolan.
Mm.
Och, det, och även den här... Och fy fan, American History X.
Ja, den fick vi också se. Och, ja men, ja, som jag återigen, ja, alltså den här skulden. Och också att det var liksom, man blev så inpränt, det här får inte hända igen. Det här får inte hända igen, ni ska bli bättre människor. Ni ska liksom så här, och det här gäller för, som sagt, det var ju i något folkbildningssyfte det här. Och också väcka diskussioner om då, ja, det jag pratade om. Och så kom jag aldrig, alltså... Jag minns, eller jag ser boken framför mig. För det är liksom bilder, jag tror, på kvinnor och barn på framsidan. som då, den sista bilden på dem, för de står i en skogsdunge och det är ju innan de, då, de ska in i gaskamrarna, innan de får klä av sig sina kläder och gå in och försvinna för alltid. Mm. Och att det, de är märkta, det är en, alltså jag vet att det, då är man så här märkta så här, typ, de, den gruppen var odugliga, eller nej, så här, ej användbara kvinnor och barn.
För arbetsläger då.
Ja, liksom. Ej användbara. Ja, och så nu då, när vad heter det, Sydafrika då har dragit dem inför, där i Haag då, att det är folkmord. Och så har jag försökt läsa på om det här, så här, är det folkmord eller inte? Och då blir jag också så här irriterad, för då är det så här, det är så, så här, folkmord, då ska syftet med ett folkmord, då ska man liksom, det ska vara ett uttalat syfte. Det här är ju juridik då. Ett uttalat syfte att man faktiskt ska försöka förinta då en viss folkgrupp eller. Alltså, så att så länge man inte har uttalat ett tydligt syfte, alltså så som jag uppfattar jag bara, då är inte det. Så att alltså, om man har rätt syfte, säger ni då till mig att det är okej att 70% av de människor, alltså, som har dödats fram till idag är kvinnor och barn? Mm. Jag känner, och varför är det ingen som gör, varför är det ingen som säger till?
Nej, och vad gör Sveriges regering?
Jag skäms. Alltså det demonstreras varje vecka. Folk gör, det lyfts knappt i media. De här demonstrationerna som har pågått under, så här, vad är det 3 månader sen det liksom drog igång. Det har aldrig varit såna, så här mycket, det är liksom de kraftigaste bombningarna i modern tid som sker i Gaza just nu. Varför är det ingen som säger någonting? Jag känner mig jättelurad. Varför är det ingen som, för så här, i den här demokratin, jag liksom, nej, jag pissar regeringen. Varför är det ingen som gör någonting? Känner inte du det jättebarnet i dig lurad? Jo. Det är inte en gubbe eller så här, är det för att det inte är exakt,
nej, men
som,
så här, det kommer ju vara böcker om det här, tror jag. Alltså det som sker i Gaza just nu, det är liksom, om vi kollar 50 år framåt, för då var det då någonstans liksom.
För det är så hemskt. Jag kommer också, om vi tänker bara det här då med folkmord så här, hela tiden också det som man har lärt sig under livet så här, jag kommer ihåg när jag såg Hotel Rwanda och lärde mig om folkmorden där och bara så här 800 000 människor som blev dödade. Muslimska bosnier i Jugoslavien. Alltså, och att det tar så långt, så här, för då har jag kollat på, liksom, på nyheter och så bara, ja, men det är inte förrän flera år efter man kan bestämma om något. Alltså man vet att det är ett folkmord eller inte. Va?
Precis, för att allting handlar ju om så här, hur man sitter ju och mår skit. Ja. Och det handlar ju inte om din och mina känslor såklart. Men det är så här, den här podden gör ju det. Så att det är därför tar ju våra känslor plats här just nu. Men i konflikten menar jag att så här, det handlar ju verkligen om människorna där nere. Och ens frustration är enorm. Och det är intressant att du pratar om den här liksom besvikelsen. För det jag känner också jättestor besvikelse. Och sen så kommer jag på att jag är vuxen. Och människorna som bestämde att vi skulle läsa den här boken när vi var små. Ja. Att det skulle vara en del av läroplanen. Att lära sig om förintelsen och så vidare.
För att det var ju
sådana som du och jag är nu. Ja. Alltså det är ju människor mellan liksom arbetsföra liksom 25 till 65-åringar. Eller vad det nu var. Alltså, så att jag blir också drabbad. Först känner jag mig liksom besviken. Men sen blir jag drabbad av min egen skuld i det här.
Jag vet.
Vad är jag kan göra? För jag är ju inget barn längre. För uppenbarligen så fanns det ju en regering som tyckte att vi skulle lära oss om förintelsen då. Och det finns ju fortfarande. Det är inte så att Ulf Kristersson är nazist.
Nej.
Men man är ju besviken på vuxenvärlden, för att jag är ju ingen folkvald politiker. Nej. Det jag har gjort som vuxen människa är att gå och rösta.
Ja, men det är så jag känner. Har,
nu liksom, är det inte riktigt mina folkvalda politiker som leder Sverige. Men det är ändå majoriteten av Sveriges folkvalda politiker.
Och det är ju inte bara de sittande politikerna, alltså de regeringen. Jag tycker att jag är chockad att inte... Det sägs inte, att det inte sägs mer. Nej, att man vågar ta ställning.
Och det är så sinnessjukt att vara människa i en tid där man liksom själv, som det har vi pratat mycket om, att man tittar på sina egna barn. Man liksom ute i en pulkabacke med Nisse, tar upp telefonen, scrollar, ser liksom en 3-årig israelisk eller en palestinsk pojke med liksom bortsprängt öga som sitter och ropar på sin mamma som är mördad. Alltså det är liksom...
Och det är också så här, för det är... Det var,
och så ska man stänga ner telefonen.
Om det var Hanna Hellqvist som tror jag skrev det, att så här, det är det också. Så här, har inte, om inte de barnen har det bra, då kan vi inte vi vila med våra barn. För vad händer när det är våra barn? Alltså det är så här, det är ju allas, så vet du, det är så fjantigt, men så här, det är allas barn. Ja. vilken ska stå upp för våra barn ifall det är någon som kommer här och vi bara typ så här slaktas.
Ja, jag vet.
Så det är helt sjukt. Helt sjukt. Och jag har också tänkt som du säger så här, för det är tillbaka till den här skulden. Så här, ja, för jag tror jag känner mig sviken. Jag känner mig jättesviken. Och inser då så här, nej, det är ju, vi måste ju alla då mobilisera oss. Vi måste ju mobilisera oss mer och ta ansvar. Och jag känner, det är så jobbigt också så här, som du och jag, så här, vi bara, vi måste
börja. Jag var ju på väg ut på en demonstration, så gick vi inte, för att livet kom emellan. Och så, här, så där är det hela tiden.
Ja,
och,
sen,
och sen känner jag också, för jag känner mig ändå inte lyssnad på. Visst, jag skriver lite om, man skriver om det här på Instagram, det är ju många liksom. Men jag känner att, de här demonstrationerna pågår ju nu i Stockholm klockan ett varje lördag, va? Eller söndag.
Och det går ju flera olika.
Ja, ja, men precis. Men en ganska på, ja, men återkommande finns ju i alla fall. Och jag känner ändå så här, vi hade liksom några kompisar som var ute och gjorde de här drakflygningarna och så vidare. Men jag känner ju fortfarande att det är liksom, jag går in på Ulf Kristerssons Instagram-konto. Liksom, det är fortfarande inget...
Det, nej, men det är det jag menar. De här demonstrationerna
det händer
som sker...
ingenting. Ingen
de,
politiker tar ju det
de har,
där
på allvar. De har gått i iskylan. Mm. Alltså, det är så här, det är så mycket människor. Det här pågår ju över hela världen.
Ja, ja. Sverige är bara en pytteliten del.
Ja, och... Varför får vi inte höra och se om det? Varför reagerar ni inte mer på det? Mm. Och så här, ta någon... Och då är jag också så här, jag kommer ihåg i den här... i den här, om detta må vi berätta. Så läste man om typ Sveriges vapen under handling, eller så här, med tyskarna under andra världskriget. Jag bara, tunt land! Tuntar! Vi är så jävla tuntar! Att vi är så rädda.
Hela tiden.
Ja. Att det inte
och det
kan...
är väl det som sker också liksom i den här konflikten, såklart. Alltså att man inte, ingen vågar ta någon sida. Men den enda sidan vi kan ta, att det är så här, varje dag så är det en hel mellanstadieskola som dör just nu i Gaza. Alltså det är barnens sida.
Och det är så här, som sagt, det är FN som går ut med de här siffrorna, att det är 70%. Ja. Och då återigen så här, syftet är då, de använder ord som, alltså det är också det när man hör Israel, det är ljusets barn mot mörkrets barn. Mm. Det är, och då hävdar ju de att det är då Hamas de pratar om. Men det är ju liksom, de kommer ju så här, vi ska göra det som krävs tills de Hamas är förintade. Men de som vi ser det nu som förintas, det är ju något helt annat.
Ja, ja. Vad är de här 12-åringen som, eller den här 6-åriga flickan som ville drömde om att hålla på med karate, eller den här 22-åriga killen som vi pluggade på universitet och vill bli lärare. Alltså alla de där liksom livsödena som kommer upp. Vad är de skyldiga till? Vad är de skyldiga till? Det är liksom så fruktansvärt onödigt dödande. Det är liksom...
Och jag vill också komma till den här besvikelsen som jag tror också så här, och så, som du sa, så kommer man på att man är då den här vuxna. Och så är det så sorgligt att inse att nu ser världen ut på ett annat sätt. Sverige ser ut på ett annat sätt. Att så här, vi kan inte vila. Och det här gäller inte bara i den här frågan. Utan så här, nej, vi kanske måste bli, alltså man måste bli lite mer... Ja, som sagt, man kanske vi måste mobilisera oss mer som har så här, för våra liksom, åsikter, stå upp för det som är rätt.
Inte bara skygglapparna på.
Inte skygglapparna på, agera. Och det är många frågor. Man kan inte slappa längre. Nej. Och luta sig tillbaka och lita på att de som man har valt...
Det där får de vuxna ordna. Ja. Vi har litat på staten.
Ja, nej, och jag tror så för min del, jag är inte bra att dela på Instagram, för ibland kan jag känna att det blir så kan jag känna mig mycket så här välgörenhet och så. Att, för det första vill jag ofta använda mina egna ord när jag delar någonting. Jag har inte tid att sitta och skriva ihop något knappt. Mm. Och så när allt bara så här delas kan jag känna att det blir så urvattnat. Kan du förstå känslan? Att det blir så här...
Men det är också lite så här, så när jag delar en länk till Rädda Barnen, nu har jag gjort mitt, så då behöver jag inte, alltså det blir ju, fast inte så man tänker, min känsla är ju det.
Typ. Ja. Alltså. Man skickar pengar och sen så är det fortfarande en ojobbig känsla kvar. Mm. Och kanske att det också är så här i år, så här, nu har det varit så mycket fokus på mig, men nu börjar Johan jobba så här, ja men då kanske jag kan börja, jag tror mycket också på att utbilda sig själv i de frågorna man brinner för. Mm. Och det tror jag att jag ska fokusera på mer, för jag tror att det kommer kännas bra för en att bli mer påläst. Mm.
Ja, och i och med att bli mer påläst, desto mer liksom kan man ju våga ha åsikter kring.
Ja, för det är också det. Jag tycker har knappt vågat prata, tror jag, om det. För jag är så...
För man vill inte framstå som en antisemit. Man vill inte framstå som en antisemit eller liksom rent av nazist.
Nej. Och man är också rädd att säga fel jättemycket. Och, ja.
Men den rädslan kan ju inte stoppa en från att engagera sig. Såklart.
Nej, och det är som sagt, det är andra, liksom andra frågor också. Du, Hanna?
Ja?
Vår goda vän Tradera är ju sponsor även
love
denna vecka.
Tradera.
Har du sett att de har ju en ny funktion?
Pratar du om resell eller?
Funktionen för oss som gör felköp, ja, skulle jag säga.
Det är som, har de kommit på den här funktionen efter dig, eller?
Efter dig. Jag gör aldrig felköp. Nej, men så här. Du köper ett par, till exempel ett par skor. Mm. Och det är ju svårt med, för man kan ju inte prova på att Tradera. Nej. Och så får man hem dem, och så kanske de är för små. Då trycker man bara sälj vidare under dina köp i Tradera-appen. Ja, jag har Tradera-appen nu för tiden.
Det är bra det.
Mm. Och då blir den annonsen uppladdad igen. Och den ser exakt likadan ut som annonsen när
man sitter och håller på att ta nya bilder och sådär. Ja, gud vad smart.
Så skönt för alla er som är nojiga för de här felköpen. Det är så smidigt att sälja vidare.
Alltså, finns det någonting som Tradera inte gör bra? De måste ha så bra strateger, eller du vet, så bra produktutvecklare. Så det vill jag verkligen ge dem. För det kommer liksom nya funktioner som gör det så smidigt för oss. I slutändan. Kredd till er som jobbar på Tradera om det är någon som lyssnar på den här podden.
Ja, och kommer ni ihåg nu att vi ska ju försöka tjäna pengar. Vi ska ju spara ihop nu pengar för vi ska göra någonting med våra Tradera-affärer.
Vi har ju någon tusenlapp där nu. Jag ska faktiskt fylla på min butik om några veckor.
Men vet du, apropå våra nya Eras. Nu blir det rens för mig igen. Alltså jag har en sån stor hög. Tradera-butiken ska fyllas på.
Jag ska väl bara klä mig i svart nu då, när jag ska vara så sval.
Nej. Jag ska göra mig av med alla svarta, så du får väl kläder, så får vi köpa dem då.
På din butik. Tack Tradera, we love you.
Tack.
Du, vet du vilka Eden Silva och Miriam Björklund är?
Nej.
Nu sitter du ner. De är riktiga tennisproffs. Och tennis är världens snyggaste sport, eller?
Jo, och det är väldigt inne med tennis nu också.
Det är så inne. Det är
estetiken, allting. Ja. Alltså.
Och våran sponsor, Maria Nila, de har ju alltid...
Stolta ambassadörer.
Ja, de har alltid fingret på pulsen, märker vi nu. För nu så är Eden Silva och Miriam Björklund frontfaces för kampanjen The Perfect Match.
Vad är det de frontfacear, så att säga?
Jo, det är att vi... Du och jag har ju redan gjort det här då, eftersom att vi är ambassadörer. Vi har ju hittat vår perfect match. Vi har hittat vår perfekta hårvård.
Ja, ni vet väl det. Alltså, är det någon som... Hanna, vad använder jag för shampoo?
Ja, True Soft.
Ja, och du använder ju Volume.
Jajebus. Ibland använder jag ju också Silver. Det vet jag också. Och jag gillar ju den här, jag brukar ha den här lilla boostmasken Silver, tycker jag är väldigt bra för, så att inte mitt hår blir hö. Liksom.
Ja, och nu så har de ju, nu. Alltså de har ju årets beauty bags som de alltid har.
Ja, de är så underbara. Och ge bort i present också.
Jag vet.
Och årets sådana här beauty bags kommer ju då i Maria Nilas bästsäljande serier. Alltså den här softa. Heal och Volume. Så att din och min finns ju då, Soft och Volume. Jag tycker verkligen att ni bör testa de här, för att det är väldigt prisvärt. För i årets beautybag så får man ju en full size shampoo och balsam, plus det i travel size och en fin necessär för 599 kronor. Och värdet är ju egentligen över 1000 kronor. Så att det är ju en väldigt bra deal.
Precis, alltså jag menar det är ju ändå dyrt med bra shampoo och balsam. Och då är det verkligen passa på. Och du, både du och jag använder ju våra necessärer från förra kampanjen.
Ja, jag vet. Jag älskar dem. Det är så bra att ha när man är ute på resande fot. Om man inte vill köpa såna här beauty bags, utan man bara vill liksom handla shampoo eller produkter, alltså andra produkter, så har vi också en kod som då inte gäller på de här beauty bagsen. Och det är surret20. Då får man 20% på marianila.se. Passa på att fylla upp era duschhyllor.
Tack Maria Nila.
Tack Maria Nila. Ett ämne jag är väldigt påläst inom är ju Love is Blind.
Ja. Bra. Du är inte den enda.
Medan Nia Holm har kollat på nyheterna kring det som sker i Gaza just nu, så är vi några andra som har kollat på Netflix succé Love is Blind Sverige. Och får man göra såna hårda övergång?
Ja. Det är ju, det är vår podd.
Det är vår podd.
Det här är också det är hårda övergångar i det här livet nu, vart man än tittar, tycker jag.
Mm.
Vad är det du vill lyfta för en oinvigd? Men grejen är den, får jag bara säga en sak? Alltså, så mycket som det skrivs om det i sociala medier, allting, man behöver inte ha sett det. Jag vet precis vilka personerna är. Alltså, så du kan köra Särgig på.
Nej, men jag ska inte prata om någon specifik person, utan jag ska bara prata om fenomenet. Jag har tänkt på lite olika saker kring Love is Blind. Mm. En sak som jag har tänkt ganska mycket på är ju, ifall jag vore singel så skulle jag kanske kunna söka till ett Love is Blind. Alltså du vet, jag tror inte det.
Nej.
Men det hade inte varit det sjukaste som har hänt.
Nej.
Jag har singelkompisar, hade inte heller varit det sjukaste som har hänt ifall de hade sökt i den typen av program.
Nej.
Men det absolut sjukaste skulle ju faktiskt vara ifall jag skulle bli kär i en kille som har sökt till ett sånt där program. Eller ifall någon av mina kompisar skulle bli kär i en kille som har sökt till ett sånt där program.
Alltså sen?
Nej, men alltså,
i program?
Eller? I program. Nej, men jag menar ju att det är så orättvist på ett sätt. För som tjej, så jag bara tänker så här, omkring mig själv och mina kompisar, tänker jag att vore jag dum, inte någon tjej som söker till sånt här program.
Men killar.
Men killarna som söker till... Tänk dig, det ifall Anton och Johan skulle vara singlar, det är ändå så här min killsmak.
Ja.
Ifall de skulle vara singlar, finns det ute på världskartan att de skulle vara med i ett sånt här program?
Alltså men de vet ju inte ens vad det är.
Nej, men ja, nej, men det finns, det skulle ju liksom inte, då skulle ju hellre dö ensamma. Alltså 100%.
Men ja.
Ja. Och det är så lustigt då, att det är så, jag känner mig bara orättvis i min tanke kring liksom kvinnor och män och så, kring att vara med i ett sånt här program. Jag dömer ju killarna på en sekund, bara att de har sökt in till programmet. En annan sak som jag funderar på, som är gemensamt med Love is Blind, Gift i första ögonkastet och sådär. Sådana på dejtingprogram där man inte ser, man vet inte vem det är man ska liksom dejta, man ser dem inte först. Det är ju det här otroliga fenomenet. Att killarna, för oftast är det ju nästan bara hetero-relationer. Mm. Killarna har alltid, generellt sett, det finns några undantag, men nästan alltid kan man, jag kan sätta pengar på det, så är deras attityd innan de får se den här personen är: åh, undra hur hon ser ut. Undra om jag kommer tycka att hon är snygg. Undra vem hon är. Hoppas hon inte är en trea medan de andra tjejerna är en tia. Mycket snack så.
Men så är det ju i verkliga världen också.
Medan tjejerna såklart tänker: undra vad han kommer tycka om mig. Undra om han kommer tycka att jag
lockar
duger.
Lockar hairtalksen.
Ja. Stå där med sin Dyson i timmar. Undra om jag, duger jag, tänker tjejerna. Duger hon, tänker killarna. Och jag tycker bara att det är så jävla sjukt. För ute i den verkliga världen så finns det ju så många incels. Alltså det finns så mycket ensamma män.
Ja.
Men ändå har de mage att ha så höga krav och ha fokus på hela tiden, det är någon annan som ska prestera för mig. Jag är värd det bästa. Hörru du, Rasmus Kristoffer eller vad fan heter, fundera ett tag på hur du ska duga.
Ja.
Och då finns det en person i det här Love is Blind som har då kanske funderat. Jag skulle säga, är det så djupt han har funderat kring ifall han duger eller inte? Och det är den här Kristoffer. Han är ju inte med nu längre.
Ja,
det var den med lila hår och som kastar ringen. Ja. Jag gjorde en
som
väldigt
hade
sån
här buff.
Buff, alltså han är ju...
i håret. Jag
frågar varför du som inte har sett. Vad fan är det för någon?
Ja, men vad är det för någonting annat? Alltså det är också jag får också lite ångest för att de här, alltså människorna blir så, att det är sånt navelskåderi på dem. Jag tycker så synd om dem.
Det är synd. Han är säkert en, så här är det. Man måste, det är klippt här. Jag tror säkert att han är en bra kille och lalla. Man får prata om liksom typen, tycker jag. Alltså, för att det är ju jättehemskt att man ska liksom hata någon person. Jag tror säkert att alla, de flesta där är liksom bra personer. Vi får bara utgå från det, för man vill inte att någon ska bli ledsen. Lalalala. Men bara för att prata lite om den typen av kille då. Så är det så här. Han då är en kille alltså jag som har gått estet och han är också från Järvsö, så han är lite samma, pratar ju lite som oss. Jag och är exakt i vår ålder. Så att jag ser den här killtypen har jag ju mött flera gånger. Det är den mjuka mannen med citationstecken. Alltså som har lärt sig vad han tror att en kvinna vill ha.
De får ju aldrig några tjejer.
Det är det som är så himla hemskt. För att,
det kommer ju inte från hjärtat.
Nej, det är det som är problemet. Så här blir det ju då. Han är snäll.
Mm. Hur är man snäll?
Man säger snälla komplimanger som är väldigt opersonliga. Alltså så här, du är magnifik, du är min hjärtas fröjd och eviga längtan, säger flera gånger. Och så, man använder också något ridderligt språk där. Är hjärtas fröjd, det är så här, typiskt estet kille. Jag hade ju en kompis som höll på sådär, så jävla mycket en kille. Fröken, alltså det är något som...
Men vadå, han var det på medeltidsveckan?
Ja, men det är liksom, det doftar. Det är liksom du där och nosar. Alltså det är liksom någonting... Men alltså du vet, färga håret lila, det är någonting att man är då ridderlig, men också väldigt woke och liksom kvinnokroppen, alltså man är liksom fascinerad av
kvinnliga orgasmer.
Ja, men ja, kvinnliga orgasmer, kvinnoväsenet, alltså att det är liksom ja, det är någonting som är så jävla äckligt med det där. Jag äcklas ju så fruktansvärt mycket, men vissa tjejer kanske gillar det, uppenbarligen inte då i den här serien. Men i alla fall, så den tjejen han får dejta, Katja, man ser att hon bara ryggar tillbaka, hon vill ju inte.
Men det är bara en fråga. Ja. För i Love is Blind så sitter de ju de här, ser de ju inte varandra, ja, och sitter och pratar. Hörde hon inte redan då att han var den
det
typen?
Det kan man tycka. Det kan,
alltså, för man hade ju, för att jag vet också han, exakt som att vilken
han
typ
sa,
det är.
Han sa ju varje gång han gick in i podden då, alltså som det heter där. Hej, min hjärtas fröjd och eviga längtan.
Till alla?
Eller nej, bara till henne. Mm. Han var till så förtjust och då så började han kalla henne för det. Och då satt hon, ja. Men sen kanske 100:e gången han hade gjort IRL så såg man ju bara att hon var mörkare och mörkare. Men det jag vill bara säga då, det här med spelad snällhet, för det är exakt det som det är. Och vad är det då? För det är handlingen som bara ska räknas egentligen. Alltså tycker man ju någonstans att är man snäll så är man snäll. Men det man märker är ju med spelad snällhet, alltså att han har fått lära sig, för att de har ett bråk och då är han ganska liksom hård plötsligt och nästan lite obehaglig.
Som de
och så,
ofta är.
Och så säger han,
då är de liksom
och
då säger, off guard.
The nice guy always lose, säger han liksom. Så här, tycker jättesynd om sig själv, han är ett offer. Och så bara, vad är det ni kvinnor vill ha? Och genom att säga den meningen så tycker jag att han har avslöjat sig 100%. Mm. Vad är det ni kvinnor vill ha? Du... Vi vill inte ha spelad snällhet. För den där spelade snällheten, den försvinner så fort du inte har kraften, orken eller nykärheten. Eller liksom, om du har fått mig. Om du har fått mig, då försvinner den där. För då behöver du inte. Du är inte ärligt snäll. Du bryr dig inte om en på riktigt. Du har funderat, vad är en kvinna vill ha? Vad är en kvinna som sitter hemma på kammaren? Vad är en kvinna vill ha? Hon vill att jag ska vara väldigt... Då kan jag nästan tycka, helt ärligt. Nu kommer många som lyssnar på den som har sett Love is Blind ställa sig upp och gå och slänga av sig lurarna. Men jag kan nästan tycka att en kille som Sergio, nu vet jag inte om det är någon som har blivit anklagad för misshandel, så det är jättehemskt, jag vet inte om det är han, jag tror inte att det var han, jag vet inte, ta bort allt sånt, jag kan inte liksom ha det i åtanke just nu. Nej. För det är helt förkastligt på alla sätt. Men
det är det som är farligt.
Jag kan
med
nästan tycka att Sergio då, en kille som på riktigt sitter i en podd och kommer och den här tjejen som han inte har sett då säger så att hon hade svår skolios när hon växte upp och blev jättemobbad, och han går ut och bara, åh fan, jag blev nästan, alltså så här, jag var helt chockad av hennes story, alltså, och han säger ju, det säger ju då att jag blev nästan avtänd av att hon sa att hon var mobbad, alltså jag var, det är ju förkastligt på alla
mänskligt
sätt.
Mänskligt också.
Men det är 100% mänskligt. Och han har blivit så liksom lynchad för det här. Och jag har ju också startat med han på andra sätt. För han har varit så här lite lovebomb och lite konstig och oärlig. Och så.
Men det problemet, men det var ju där, att han sa det. Han kanske bara skulle inte sagt någonting.
Men det är ju det där att han säger det. Det tycker inte jag har något problem. Alltså jag tycker att det är ett problem att han säger
han
det. Alltså,
han tänkte nog inte på att han var filmad.
Nej. Och det kan jag typ tycka är en typ en green flag. Och att skrika, vad vill en kvinna ha? En sån jävla red flag.
Snälla, för då är det ju, om man skriker, vad vill en kvinna ha? Det betyder ju ändå att han har, det finns någonting i honom som är ändå så här liksom...
Men analytiskt.
Manipulerande, precis. Så här, jag försöker ju bara vara så som ni vill. Ja.
Och så här, det lätt att bli kär någon som inte är sig själv. Alltså, ja, det är ju helt...
För det, jag tror inte det är nog inte komplimangerna i sig som är problemet. Alltså, sen så behöver man inte kanske ge för mycket komplimanger heller i början, framförallt när man inte känner varandra. För det har aldrig funkat.
Nej.
Det måste liksom, alltså det är ju det, liksom,
apropå urvattnet,
han borde läsa den här The Game i och för sig, men men med det här lila håret så är det ju lite så som de påstod man skulle göra, att man skulle göra sån, vad heter det, peacocking, man skulle ha någonting konstigt liksom som drog tjejerna, ja, typ en hatt eller en buff som skulle fäcka in påfågla.
Nej, men det är ju, men förstår vad jag menar där, att säga att så här, jag blev äcklad, jag blev lite så avtänd av att hon sa, alltså, att hon hade varit mobbad. Alltså jag tycker det är helt sjukt att säga det, men det är inte sjukt att tänka det.
Det är,
alltså
det,
jag hade, man men, hade så att,
det, ja. det har ju, då har det ju blivit, alltså det är verkligen inte sjukt att tänka.
Nej.
Och då tycker jag också att då har världen blivit så skev, att då kan vi inte vara ärliga.
Nej, vi alltså, kan
då,
inte det. Du ska här, vara som Kristoffer. Då ska han sitta där och bara, det är helt sjukt Sergio att du alltså, samlar massa good guy poäng och folk tycker bara så här, gud Kristoffer, alltså han är den här ridderligare hjärtas fröjd kille, att alla tycker då att han är så här, verkligen the good guy. Jag tycker att det är helt missförstått vad det är att vara en bra kille typ. Alltså det där är så jävla.
Men det är också
lätt.
Det så här, att ha rätt, det har vi väl pratat om 100 gånger, det mjuka man har så här rätt åsikter.
Ja.
Att ha orken helt och sitta och säga sådana där saker. Alltså det är så här, ja, du har orden.
Ja.
Du har bara orden.
Ja, ja, ja. Mm.
Men hur handlar man? Hur i bakom stängda dörrar, hur har man en jämställd relation? Mm. Hur behandlar man varandra? Mm. Det bygger ju inte på att någon sitter och ger en komplimanger. Nej. Och det är ingenting heller som jag skulle vara det första jag såg hos en kille. Ge mig mycket komplimanger. Det måste betyda att han är en jättebra kille.
Mm. Ja, och att det är så, han ska ju hela tiden göra allting. Så här, gör frukost hela tiden. Alltså, vill du ha den där så över? Det är som en läs. Det är
så han bara såhär, jag ska behandla henne som en gudinna.
Ja, det är det.
Alltså, och så när han blir trött då blir han arg på henne, ja, för att hon inte tacksam.
Och han är ju också jättemycket, för att hon inte ger komplimanger tillbaka. Så han, jag får ingenting av dig Katja, det är ju det.
Växer.
Och sen där att han kastar in.
Men då, men har han blivit då, liksom, vadå, är det många som är verkligen så här, han är verkligen, alltså tycker folk att han är en bra kille?
Ja, ja, ja. Det är alltså, jag skulle säga att det är två läger, men majoriteten tycker jag har fått skit på Instagram för att jag skriver skit om honom.
Mm.
Folk, det är liksom,
men det är också, det jag är lite intresserad, använder de, jag ser de här, alla de här analyserna och så, jag tycker också det är så farligt hur nu liksom, hur alla analyseras, för alla också har så här, den här personen, hon har anknytningsproblem, alltså
det, ja, man, alltså, det är verkligen så,
ja, Katja har anknytningsproblem, hon vill inte kan ta till sig Kristoffer. Sluta felanvända såna där uttryck, jag klarar inte av att se en enda
anknytningsproblem. Det är fan, det som borde bannlysas och hålla på med, alltså, ja.
Alltså, vet du,
men man, det är den här boken som har skadat folk, alltså som du har, ja, läst också när du var singel.
Men alltså det, man måste vara lite, men jag tycker generellt så här, överanvändning av liksom olika psykologiska begrepp.
Mm.
Alltså jag tänker också så här, anknytningsteori. Det är en teori.
Mm.
Alltså det är inte ens så här, jag vet inte. Man kan tro på det, men man kan också välja att inte tro på den. Den används jättemycket, men även där har ju liksom många inom så här flaggat för att den felanvänds.
Mm. Jag, men det är likadant jag, som begrepp som narcissist eller, ja, psykopat. Det är,
ja,
också fel,
exakt. Eller alltså, hur många,
nej, men han är narcissist.
Hur många killar, alltså, jag har hört så många tjejer, alltså jag tänker bara när vi hade med det här, när vi pratade om
psykisk misshandel.
Mm. Att så här, killarna går i terapi, sen kommer hem och säger, min terapeut säger att du är narcissist.
Mm.
Alltså att vi får våga liksom, Vi använder det som vapen typ, för att ge oss själva rätt.
Mm. Mm.
Det är någonting med oss människor som bara, vi kan inte bara ta att det är på ett visst sätt, utan det måste finnas en absolut förklaring till,
ja,
det.
Ja, ja. Men det där gör jag mig skyldig till mycket, med ADHD och autism. Jag slänger mig.
Ja, men det är ju, alltså, det är verkligen samtiden, men jag kan bli så här, jag är så otroligt trött på det när det ska användas som ett vapen.
Mm.
Alltså också så här, anknytningsteorin, jag är så här, har nära nu liksom så här, att man också använder det i konflikt med barn.
Mm.
Att man säger att det är skadar anknytning. Alltså, två kärleksfulla föräldrar. Nej, men, alltså snälla. Ja.
Det där, jag ser vad man vill om Agnes Wold. Alltså, hon kan ju upplevas lite störig. Kanske för att hon är så himla, ja, nej. Krass. Mm. Ja, och hade ju lite tveksamma åsikter om transpersoner och sådär. Ja, väldigt tveksamma kanske man ska säga. Men hon är ju så här biolog och läkare. Men då lyssnar jag på den här podden.
Mm.
Och det här har vi varit inne på förut. Det här med amning och sånt.
Mm.
Men det tyckte jag var så jävla bra. För det är så skönt när någon kommer in och är så där krass kring honom.
För att
hon
ibland är, behövs det ju,
ja,
kanske.
Hon, jag tror att det,
är det motpol ibland?
Nu, alltså hon behövs ju verkligen nu. I den samtiden vi är nu med diagnoser. Och så där, för att då var det en... Alltså jag grinade. Jag hade ju också grov PMS förra veckan. Då.
Mm.
Ja, Och du hade, ja, jag tror att jag tänkte skicka till dig, för att hon tog faktiskt upp så här bröstcanceröverlevare som exempel. Men då var det en kvinna som var första gångs mamma, som hade en 7 månaders hemma. Och så hade hon suttit och kollat på Nyhetsmorgon. Och så skrev hon in det här brevet till den här frågepodden till Agnes Wold. Och skrev hon bara att jag har aldrig velat amma. Det funkade inte för mig. Jag försökte 3 dagar sedan lade ner. Och då har vi kört ersättning. Och det är min flicka är jätteglad och jättebra. Sitter jag hemma och matar henne. Och så sitter jag framför Nyhetsmorgon. Och så är det en läkare där som pratar om amning. Och så är det en stor skärm där han har listat, en manlig läkare som har listat alla fördelar med amning. Och så är en av punkterna bland annat skyddar mot leukemi. Och då kollar hon ner på det här barnet som hon sitter och har en flaska i munnen på och bara får panik och bara, vad har jag gjort mot mitt barn? Har jag ökat ens med 1% att det här barnet ska få? Alltså hon bara liksom, vad har jag gjort? Och så får ju Agnes Wold höra det här och hon blir rasen. Det är så jävla skönt att höra. Och att hon bara helt krass bara så här, för hon bara förstår inte, alltså hon bara dum ut den här läkaren alltså. Och bara, förstår han vad han gör? Det sitter liksom föräldrar som vill det absolut bästa för sina barn. Och som flaskmatare, som inte har, och så pratar hon om så här, det är helt sjukt. Alltså hon dömer ut den här lagen som Socialstyrelsen har, alltså där det är att man inte...
Man får inte rekommendera.
Man ska amning. Alla, det står i lagen att sjukvårdspersonalen, det här har vi pratat om lite förut, men att sjukvårdspersonalen måste rekommendera amning. Mm. Och hon sa att hon själv har liksom flertalet gånger så här skrivit till Socialstyrelsen och då var det så här, ni måste ta bort det här. Det är skadligt. Och då tog hon upp till exempel kvinnor som går på cellgifter. Mm. Kvinnor som opererat bort sina bröst. Alltså, hur kan man ha lag? Så det ska ju till och med till de kvinnorna som sitter utan bröst. Ja, men, eftersom att lagen är över allt annat. Alltså, då ska du fortfarande säga... Mm. Det är ju helt... Det går ju liksom inte. Men det är sjukt ändå att det där finns.
Ja, men jag... Alltså,
så då var jag bara så tacksam för
ja, men det. Det jag tycker är så intressant är att tro att inte kvinnor kan ha pålästa val.
Ja, jag vet.
Jag är så... Alltså att det går över, för att de flesta så här, att man tror att om vi släpper minsta på det här, kommer alla börja flaskmata bara och skita, det viktigaste.
Men och det sa hon också, för att hon bara, men sen förstår jag så här, den här tjejen vill ju veta om det finns någon sanning i det här. Ja. Det sitter en läkare. Hon sa att sanningen är så otroligt, det är ett knappt mätbart. Mm. Och sen så och sa hon att det så bra ersättningen, att den är så, och den härmar ju bröstmjölk på ett helt otroligt sätt. Mm. Liksom. Så att den som vi har nu är så jävla bra. Jämfört med typ på så här 70-talet så var det ju... Och då var det jättemånga som flaskmatades. Ja. Alltså en jättehög procent
par 20.
Och då var ju det så här, då var ju att barnen förstoppade och lite så här lalla. Men det var ju inte farligt. Men Nej. Det var ändå så här, det var ju inte lika bra. Nu är den väldigt bra. Och så pratar jag om de skillnaden. För jag också var så, jag som ammade och ändå var så här, ja men det kanske är bättre då liksom. Men enligt henne då, som ändå... forskare liksom inom det här, var det otroligt små skillnader som knappt gick att mäta. Och sen så hon också, det som man aldrig pratar om ifall man ändå ska prata om sådana här jättesmå skillnader, det är alla miljögifter som finns i bröstmjölk, men det får aldrig nämnas.
Nej.
Alltså det är till och med, förstår du, hon var ju såhär, ja, hon själv ammade ju sina barn till hon var länge, alltså 2 år typ, så att hon är ju liksom,
ja.
Nej, men du vet, hon är ingen anti-ammare, men hon tycker det var bara så skönt att höra att det var en biolog, en forskare inom det här som faktiskt kunde säga att skit i det här. Ja. Alltså, jag är varken för eller emot. Det finns ingenting att vara för eller emot.
Men det har jag ju sagt med allting. Så här. Absolut, jag förstår. Jättebra. Alltså det finns ju också kanske en så här, och om vi ska prata om andra. Så,
ja, apropå anknytning, det var ju det också. Hon dömde ju ut att det skulle ha någonting med det där att göra.
Men,
alltså med amning.
Ja, men också, det finns ju också så här fördelar med amning då, så här, ekonomi, miljö, andra aspekter som man ska... Men det som är... Ja, när folk ska bombardera en då med fördelarna. Så här, ja, jag fattar. Det finns... Men ge mig liksom... Det är alltså, på riktigt, ge mig procent. Alltså, det är marginella skillnader. Skillnader, kom inte och tryck dem, för då finns det ju ytterligare en faktor. Det måendet.
Det psykiska
måendet som också måste läggas in då, för då kan man ju också lägga in det i det här med anknyta till sitt barn. Ska jag sitta och gråta när jag ammar mot piss?
Är det, vad är bäst för anknytningen då? Alltså, ska det där väga över?
Och ändå, tänkte jag, alltså med allt sånt där, och ändå så står det på alla ersättning. Det har alltså,
ja, men snälla.
Det har, alltså. Ja, men ja. Har de fått, också fått igenom nu att på alla ersättningar ska det stå att det är bättre att amma. Alltså det står som en liten varningstext.
Jajamän. Tack till alla oss som vet det.
Alltså jag blir så här, jag grät verkligen när jag hörde. Jag tyckte så himla synd om den här tjejen. Alltså.
Ja, men det är så sjukt.
Och känner man igen sig själv också. Man håller på att kämpa där. Och så bara någon så jävla fitt gubbläkare på Nyhetsmorgon.
Men man förstår ju också hur... när vi pratar om det här så är det ju så många som skriver in som har ändå så här... ni skriver, berätta till och med hur ni liksom så här haft fruktansvärd amning första barnet. Mm. Och så är det som att ändå att så här, när man får andra så är det som att man ändå man klarar inte av att ta ställning själv, för att när det trycks på så där så försöker man ändå och kämpa och kämpa och kämpa och kämpa och kämpa. Det är så svårt, för mig fanns det inget alternativ. Nej. Det är mycket enklare. Mm. Då är det bara så här, då kan jag ändå säga fuck you. Mm. Kom inte, alltså du vet så här, jag hade en väg att gå och den har gått fantastisk.
Men jag kämpade ju. Alltså. Ja. Och det där är jävligt intressant, för att Agnes Wold då, som är då en väldigt då, som krass person. Mm. Och som är cynisk, alltså kanske väldigt så lagd åt det hållet som människa. Hon berättade ju att hon var ju biolog även när hon fick sina första barn. Mm. Men att, och då var ju rådet att barnen skulle sova på mage. Du vet, det var det ju när vi var små. Det, tog ju så, alltså det var ju i början av 90-talet som de ändrade rådet. Att, och nej, det här blir plötsligt spädbarnsdöd. Det var ju så 140 barn per år som dog i Sverige på grund av att de andades in sin egen koldioxid och så från låg på mage. Så då var det ju rådet helt annat. Så det är också intressant. Det kan man också komma ihåg att råden ändras hela tiden.
Jaja.
Men även att hon tyckte ju då, när hon fick sitt första barn, i sin krasshet att såhär, va? Rådet att hon ska ligga på mage. Det här känns inte bra. Och jag tycker inte att hon ska göra det. Alltså för att hon förstod inte, hon läste ju på också och så här, försökte förstå var rådet kom ifrån. Mm. Och förmodligen, så här, de vet inte riktigt, men det började någonstans med att ifall barnet kräkte så trodde man att man skulle bli dö av sina spyor, kvävas av sina spyor. Och då tyckte ju Agnes då att som då biolog så tänkte hon så här, hur kan vi var utvecklade på det sättet? Det låter helt alltså som att naturen skulle göra att
då skulle de ju dö som flugor.
Ja men precis, att de skulle kvävas av sin spya. Det låter helt så att då tänkte hon att jag kan ju inte lyssna riktigt på det här rådet, men jag kan inte heller inte göra det, för det som händer som förälder, varför vi inte kan ta liksom egna beslut, är ju för att ifall någonting händer så är vi ensamt ansvariga. Mm. Och att bära det ansvaret, att man har gått emot råd och tips, och det är därför det finns så mycket råd och tips, och därför man söker efter sig efter det. Mm. För att bära det ansvaret själv, det är för jobbigt. Det är så himla ångestfyllt. Liksom. Mm. Så att det hon gjorde då, hon bara, så att jag lät ju mina barn sova typ lite på sidan. Så då var hon mellan två. Och hon bara, det kan jag ångra idag, för de har varit helt snea i huvudet. Alltså att de var så här. Alltså du vet, platt på en sida. Så skallen blev lite. Men hon bara, så, och det är så talande. Att inte ens hon då, som var liksom påläst, väldigt påläst inom ämnet, kunde lita på sin egen instinkt. Utan... Nej. Det är för jobbigt som förälder att göra det. Så man fattar ju att det blir helt jävla knas i huvudet då, när man har den där lilla bebisen. Ja. Och även när man ska försöka uppfostra en
tioåring. Men nu är ju frågan. Har Kristoffer blivit ammad eller flaskmat?
Klassisk flaskmatning. Det är därför han har svårt med kvinnor. Han liksom... grova anknytningsproblem för att han blev flaskmatad.
Jag har nytt. The war against Generation Z is going on. Mm. Och någon måste ju stå upp där också.
Ja.
Nej men så här, jag är uppfylld. Jag är glad, jag är positiv nu. Från och känt bara några veckor sedan kände skam. Så är det nya vindar som blåser. Det är ju så inne att vara millennial. Alltså jätteinne.
Jaha, men gud,
där
är det.
Ja, där är det. Börjar med att den sexiga unga journalisten Fanny Svärd gjorde en spaning på Golden Globes, tror jag var.
Aha.
Att liksom, det är inne, alltså typ Jennifer Lawrence som har varit, du vet, lite så här man tyckte hon var det tunt. Nej, det är sexigt att vara så där liksom lite, du vet, lite pajig som millennials är.
Ja, med Taylor Swift liksom.
Ja. Att man är så här, ja, att
som du har suttit och dömt ut här nu den här mammadansen.
Ja, fast det är så långt tänkte jag ska sträcka mig.
Nej,
man måste se ut som Jennifer Lawrence för att få vara Jennifer Lawrence som man säger så.
Ja, det är bara en look.
Nej. Men alltså det är så här att vara lite så. Hon spådde att det var liksom millennial cringe is going strong. Det är tillbaka. Ja. Och jag litar på henne.
Ja.
Så då blev jag lite upplyft eftersom jag hade haft mått dåligt. Och sen så har ju nu senaste veckorna bara rullat det här att millennials ser ju så unga ut och Gen Z ser så gamla ut.
Oh.
Och då har det ju kommit massa svar på det där också. Att så här, vet ni varför vi ser unga ut?
Mm.
Det är för att vi vet hur man har kul.
Oh. Jag går också gåsut
att säga. Alltså, förlåt. Ja, förlåt. Vi super. Vi super skallen av oss. Vi dricker hela tiden. Det gör ju inte dem.
Nej, men snälla.
It's keeping us young, om man säger så.
Vi tittar inte på oss själva utifrån hela tiden.
Det för vi hade en tid när vi hade 33 tid. Vi bryr oss inte.
Och nu är generation Z, de vill ju bara vara som oss. Det är ju så. Det är ju.
I'm sorry, men de är liksom, det är så här, det sättet att leva. Det är liksom, it's a lifestyle att vara millennial. Och det är underbart. Vi är så snygga. Vi lägger in DMX på ett party up. Y'all gonna make me lose my mind. Up in here.
Men det är därför, alltså, jag vet inte om det är att man har blivit liksom upp i åren nu. Men alltså det är ju så inne också med alltså unga killar, gensatta killar, de är ju tokiga oss.
Jag vet.
Alltså så uppvaktad som man kan bli.
Nej men.
Ja, gensatta. Jag har alltså kompisar. Äldre.
Ja.
Jag kommer inte nämna några namn. Jag kommer inte ge några, det här kan vara en bekant till mig. Mm. Det är i alla fall inte jag.
Nej.
Och det är inte du.
Nej.
Det kan vara en person som just nu, Nico, nu alltså går jag över gränsen genom att säga det här.
Men ligger med de snyggaste killarna.
Ligger alltså med de snygga. Och just nu dejtar hon en 20-årig kille. Alltså där.
Det är nästan illa.
Jag tar ingen ställning.
Nej.
Han är 20. Det här fallet har varit tvärtom. Nu är det inte tvärtom. Nej. Det har varit tvärtom i flera år. Nu... Vi lever i patriarkat, det är därför det är värre om det är tvärtom. Det har vi pratat om, att vara man, en gammal man och en ung tjej. Det finns en maktobalans där från början. Det här är en väldigt bra person som är 35 år, lika gammal som mig. Om just nu dejtar en 20-årig kille.
Som jag.
Nej! Klipp bort. Det är inte han.
Jag skämtar.
Men jag
har ju också.
Ska vi lägga in värderingar i det där? Nej, det tycker jag inte att du ska. Min enda värdering är att vi ser. Vi tar ett steg tillbaks och så ser vi. Ja, det är vi som två forskare med små glasögon tittar på nästippen, tittar och ser. Det här är en trend. Millennials
tjejerna är så snygga.
Så att alla ni, jag tänker också för ni som er som har skrivit in att ni är separerade eller funderar på att separera, så här, kommer jag träffa någon igen, de kommer stå på kö. Och ifall ni upplever att de inte gör det, gå ut. Alltså sträck ut en hand så kommer det, och finn en hand i din. Så gjorde min vän och fann en hand i sin.
En 20-årig.
En penis liten. I sin. Och fann en penis, en ung. Tantalurer
Nej men var det inte upplyftande?
Det är jätteupplyftande, jag blir på så gott humör. Jag vill ju alltid liksom vinna.
Och nu, men det var,
vinna
det,
livet.
Men det har ju varit som
uppförsbacke. Nu känner jag att jag håller på ledaren här igen. Jag har inte gjort det.
Nej, men alltså, för det har ju varit som uppförsbacke. Vi har ju blivit mobbade, alltså uthängda. Nej, men och så alltså, helt plötsligt så bara har det slagit om. Men ni har ju inget kul.
Nej.
Och ni åldras jättesnabbt. Varför gör ni det? Varför ser ni ut som ni gör?
Nej men är det... För de ska ju göra allting rätt. För de är också så här, de håller inte på. Ja, många i och för sig håller på med botox också. Kanske det som
jo,
också går
men
lite
jag tror att, nej, men det är därför. Nej, de menar ju att det har ju... Alltså det här tidiga...
Alltså
normaliseringen av... såna ingrepp att de börjar stiga, det gör att de ser äldre ut.
Ja, för vi ska ändå se, det är hemskt att prata om kvinnors utseende, men jag måste ändå bara, Kylie Jenner, världens sötaste, alltså vi pratar, hon är ju så jävla glow up, alltså du ser, men hon ser ju inte ung ut, alltså det gör hon ju inte. Hon ser ju ut i vår ålder liksom.
Ja.
Man kollar på,
vi får ju ofta höra att vi ser så ung ut.
Så är inte det målet att man ska gå runt och se ung ut. Men det ser ut som att vi har kul i alla fall.
Ja, men vet du, det är det. Lägg in DMX igen! Och apropå millennial, så är alltså de här mikrotrenderna, det är bara bombar en ju.
Gud vad folk har varit så, vad Hannas? Nu har du egentligen hittat den där Grandma Electric. Ja,
och den är ju så...
Ja, den har jag sett på flera ställen.
Ja, den är så... Men ja. Håller du inte med?
Jo, att det är så ju du... jag.
Folk har
jag.
Skrivit också, det där är så hon. Den ligger sparad på Sorgligt podcast under avsnittet.
Ja. Ni får kan kolla på höjdpunkter på stories. Ja. Ni är ju då Zoom-redaktör för podden. Utbildad Zoom-redaktör. Ibland dyker hon inte upp på jobbet. Jag undrar alla vart hon är.
Ja, nu ska vi se här. Ja, vart har jag sparat det här? För att nu, jag vet inte om det, apropå när vi ändå är inne på millennials. Alltså det här är så jävla sjukt.
Är det en mikrotrend?
Den mikrotrend är som de hävdar då. Mm. Då är det the indie sleaze era.
Vad sa du?
Indie sleaze era.
Vad är sleaze?
Ja, men alltså lite så... Alltså, ska jag säga för mig vem som är liksom...
Jag fattar inte orden. Men, det är som att du sa Little Bachelor Area.
Indie Sleaze Era. Indie,
ja,
Hanna.
Ja, det fattar jag.
Sleaze Era. Men lyssna bara på mig, ja, istället för
avbryt. Okej, okay, men vad fan?
Men du förstår inga engelska ord ändå, no, så varför frågar du?
Yes, I do.
Nej.
So you don't understand a shit.
I alla fall. Klipp bort lite så att vi skriker så mycket.
Ha kvar
tänk
alla
gossip girl. Lil Jenny Humphrey.
Ah.
Alltså förstår du när man
Lil
har
syran blonda.
Alltså du vet som alltså det är lite
hon är lite Avril Lavigne ju. Ja men gud.
Den nej, här så hämtar de tillbaka.
Nej, nej, alltså nej.
Det är den värsta stilen.
Alltså det är lite Avril Lavigne stil.
Alltså man hade typ såna korta västar. Korta västar. Såna du vet kom du ihåg att man hade det.
Ja.
Snedbena med lite så här i sitt hår men ändå. Alltså det är så jävulst fult. Och så smycken, babydollklänning och kanske en liten väst över.
Nej, det där. Ja, vi kan inte döma ut någonting längre för att det där kommer väl gå se oss om två dagar.
Alexa, play the Strokes.
Playing the Strokes.
Men jag tycker liksom att det där...
Jag har inte sett någon som ser ut så här tyvärr.
Men nej, det står... men är det inte bara att folk... Helt plötsligt, det är som att jag skulle bara... Så, vi har en nu ny mikrotrend och det är gardener... gardener feminine, cool, sporty...
Fast här händer det, ja, jag vet. Men era. Många TikTok-trender är ju så. Ja. Men den här menar de att man har sett liksom hos Celine, Gucci... Jaha, alltså det är liksom... De man okay. har spadat ut. Så det är inte att något som har skapats på TikTok. Nej, utan det här kommer då från catwalksen. Mm. Enligt då den här fashion-artikeln som jag har läst. Mm. Att man ser... Indie sleaze.
Okej, okay, jag fattar fortfarande inte vad sleaze betyder. Men.
Mm. Ah, ja. Skärrande va?
Ja, ah, jag ska inte dit. Men,
det är bara rotat för dig. 20 år tillbaka så såg du väl lite ut
men,
så.
Men snälla, ja det där var ju, jag hade ju svartfärgat hår, snedbena, korta.
Ja, och så, men du har så mycket bijouterier hade du väl långa?
Alltså, långa halsband, kanske ett kors. Ja. Jag hade ju sotade ögon, absolut. Ja. Jag fick ju sota mina kompisars ögon för jag var ju liksom bra på att sota då. Så vi såg ut som ett gäng pander som bara liksom. Jag hade ju också slips en del.
Ja, men det hör också till över klänning typ
så
här.
Det hade jag. Ja. Mm, det var in igen hade jag slips.
Du är helt rätt, bara att ta fram det.
Ja. Ja, kul. Jag behöver något för magen, ja. Och då är jag väldigt tacksam att Great Earth finns. Jag måste göra om det här behovstestet nu, för nu har jag haft stora magproblem. För vad är Great Earth då? Kan du berätta?
Jo, men det är ju behovanpassade vitaminer och mineraler utvecklade i Sverige för ditt välmående.
Ja, ja.
Och de har 35 års erfarenhet i branschen.
Ja. Och de har ju det här behovstestet då, där jag har fått att nej, du måste äta D-vitamin och C-vitamin. Och det visste jag ju, men nu är det ändå, nu har jag ändå börjat gjort det då. Men nu är det bara magen kvar.
Alltså förstår du? Nu är det något kärl med magen. Så att jag ska gå in på behovstestet och bara se om det finns någonting på Great Earth som kan, alltså något kosttillskott som kan hjälpa min maghälsa. För det blir nästa steg för mig då.
Jag är ju på nytt född eftersom Johan har gått på föräldraledighet. Alltså det är så mycket, alltså jag har ju fått så mycket tid. Jag har ju skaffat ett gymkort. Och också, då tycker jag att det här är en så bra del i de här hälsosamma nya rutinerna. Att du vet att man på varje morgon tar alltså de här behovsanpassade vitaminerna och mineralerna.
Ja, jag vet. Alltså det är en bra rutin föder andra goda rutiner som man brukar säga.
Mm. Säger de det på Great Earth?
Ja, men ta den slogan och äg den. Vi har ju rabattkod nu. Med surret 25 så får man 25% rabatt på en hel order på greatearth.se. Så jag tycker ni ska gå in och göra det behovstestet då. Så ser ni vad ni behöver för vitaminer och så använder ni koden surret 25.
Helt perfekt. Tack Great Earth.
Emma S, du är tillbaks. Jag är så glad.
Ni vet ju att jag är ju i alla fall pro sun protection.
Men det är jag med, Nia. Men jag är inte det liksom. Första brännan för mig måste få vara lite intensiv. Sen blir det SPF.
Alltså deras Hydrating Sun Protection, det är en solskyddsserie som man både kan använda i ansikte och på kroppen. Och den är hudvårdande, den är vattenresistent och den skyddar både UVA och UVB-strålar.
Mm.
Och det är liksom hudvård och solskydd i ett, kan man säga.
Oh. Och jag gillar också doften. En mjuk doft av, är det kokos va? Ja, det är kokos som doftar.
Alltså det är en sån där mjuk kokosdoft. Förstår ni vad jag menar då?
Den är inte så där, vissa kan ju dofta lite artificiellt.
Ja, nej, den är jättemjuk.
Och den är lätt att applicera också.
Man får inga breakouts eller någonting av den. Alltså, jag går i god.
Ja, så att och vi har ju en kod va? Så, som vi tycker att ni ska använda. Och det är surret 25. Då får ni 25% rabatt på emmas.com. Och den här gäller ju då på alla produkter i Hydrating Sun Protection-serien. Så använd koden surret25 för att ni ska, jag tycker att ni ska bara testa den här då, Hydrating Sun Protection solskyddsserien.
Ja, det är verkligen så bra solskyddsfaktor för ansiktet. Jag rekommenderar verkligen.
Stort tack till Emma S som är ett svenskt hudvårdsmärke med effektiva produkter som ger synliga resultat. Tack MS.
Tack MS.
Jag har en fråga.
Mm.
Du vet, man gör saker i sin vardag hela tiden. Och så gör man bara, det är mycket beslut och val man ska ta. Och jag har tänkt jättemycket på alltså, psykologin bakom att välja toalett. Och här har jag en fråga till dig. Och jag vill att alla som, ni som lyssnar också funderar över det här. För ofta, jag går ju mycket på Nacka Forum. Jag går på NK. Där är det många toalettbås. Man går in på damernas. Och så är det en radda toalettbås. Många är ofta lediga.
Dörrar står öppen, vissa är stängda.
Vilken väljer man? Väljer man den första rakt framför sig? För ja, man vill ju alltid välja toaletten. Så här tänker i alla fall jag. Och jag hoppas att folk tänker så här exakt som mig. Vilken toalett är fräschast? Vilken toalett går minst människor på? Och så, så att jag det här sker alltså på sekunder. Men jag har liksom sett de här tankarna i mitt huvud nästan bara så. Men det tar ju liksom bara en halv sekund. Men jag tänker ju då, tankarna går ungefär så här. Okej. Den första toaletten väljer nog många bort. För det var den jag tänkte välja bort från början.
Mm-hmm.
Så jag kommer välja den andra toaletten. Och då så är jag på väg till den andra toaletten. Då svänger jag av och går till den första. För jag tänker att folk är som folk som mig. Och nu ska jag göra ett tvärt emot val än vad jag skulle gjort. Så då väljer jag den första toaletten. Förstår du vad jag menar? Hur tänker du?
Alltså, jag vet du vad jag tänker? Alltså, det jag tänker inte sådär.
Jag är jätteintresserad på. Jag hade varit så intresserad om någonting du har sagt.
Nej, men alltså, jag brukar inte välja någon som hade öppen dörr. För det betyder att någon precis har varit där.
Okay.
Skulle inte ta någon av de första.
Stängt tänker jag att någon har stängt in sin bajsdoft.
Jaha, nej. Jag tänker att det är någon riktigt alltså, som inte bryr sig om något. Som inte har något. För att en stängd, då tänker jag att det är någon som bryr sig om sin... Alltså såhär, bry sig omvärldsanalys.
Ja.
Men sen så försöker jag nog oftast bara, det beror ju på oftast är det andra människor där. Mm. För mig handlar det bara om vad alla andra är någonstans.
Okay.
Jag är mer så här, sätter mig där jag stör någon minst.
Ja, så att ifall det är en lås på en toalett, då tar inte den bredvid. Nej. Utan du tar
så
en steg bort.
Så jag tänker inte som du, det är bara vart de andra befinner sig.
Men om det kommer, det är helt tomt då? Alltså vart är det?
Då brukar jag gå långt in.
Ja, långt in, okej. Okay. Mm.
Men jag är
det
inte
jag
på,
jag tänker
inte på
att folk gör. Och då tar jag första, för att då tänker jag att det är... Intressant.
Jag går inte så ofta på så här, faktiskt på toaletter så mycket som du gör.
Nej, du, okay.
Jag håller mig väldigt mycket.
Mm-hmm. Ja, jag gillar ju liksom, för att då kan jag koncentrera mig 100%. Då har jag liksom behoven gjord och då är det bara att köra.
Mm. Nej, jag är ingen.
Det var bara en liten fundering. Ni andra kan ju skriva hur ni tänker ni väljer toalett.
Mm. Verkligen.
Det är mer såna där val man gör. Alltså jag tänker när man väljer, alltså gå i matvarubutik och ska välja. Det här är ointressant ämne. Eller?
Nej, vänta.
Vad som händer?
Jag försökte bara ta upp min...
Nia kollar alltså bort, kollar er telefon.
När
jag sitter här och alltså pratar igen. Mm. När man går i butik och när du ska välja mjölk då? Eller yoghurt, hur tänker du då?
Nej, så tänkte du fråga det. Vad skulle du fråga?
Vi släpper det. Jag tänker bara att det är liksom, jag går runt här. Det är kanske att jag får lite att göra då. Jag går runt liksom på olika platser och tänker hur jag tar beslut. För mycket upp i mitt eget huvud, tror jag.
Jag lägger inte alls. Alltså, jag tror kanske att det där är vanligt att folk tänker som du. För jag känner så här, jag har inte ens reflekterat över något av det här.
Har du inte?
Nej.
Det är helt sjukt alltså.
Men jag tror att det är ganska vanligt. Alltså, det känns som en sån sak som människor skulle kunna tänka på.
Ja.
Hur går, så Johan skulle fråga mig, hur skulle du gå i den här ICA-butiken? Eller sådär. Alltså, du skulle se mig.
Men gud, vet du, ska jag berätta mina, jag är så bra på att gå i affär. Jag måste bara berätta en skillnad mellan mig och Anton. Jag blir rasande när han ska skriva en inköpslista. Jag skriver en inköpslista.
Efter butiken?
Exakt efter hur butiken är.
Ja, men det gör ju jag och det är kvinnligt. Ja.
Anton, spaghetti.
Spaghetti!
Högst upp när det är liksom...
Och så man, kommer man ner och så bara... Du, ja. Man bara, nu måste jag gå tillbaka din dår, Pippi. Ja, men det där,
det där är ju fan helt... Det,
där visar man ju vilka som är the superior sex. Jag tänkte lite på... Jag har varit väldigt mycket mamma senast tiden, eftersom jag är mammaledig. Mm. Och så har
du var på BVC och dynan var fortfarande borta, såg vi.
Då tänkte jag, tänk om man hade kommit in. Linnea, sist du var här, efter du hade varit här så försvann den där blå dynan som ligger ute i det väntrummet. Vet du vad som
och så hade jag hört, fick jag tips om eran podd och fick höra att den var på.
Ja, det tror jag inte. Ja. Den är fortfarande borta och de har ju inte tid, de har inte tid och alltså råd att ersätta den. Så det är ju mitt fel att liksom det rinner pengar från landstinget, tänkte jag säga. Mm. Såklart. Nej, men jag är hemma och så har jag tänkt väldigt mycket på så här, vad man var för typ av mamma.
Mm.
Och så här, relationer och så här. Men förresten vill jag också säga så här, tack alla ni som skrev efter förra avsnittet som tyckte det var skönt att jag pratade om tvåbarnslivet.
Mm.
Det är jättemånga som har skrivit om det. Så tack så mycket. Men så här, man inser ju att man inte kan vara allt.
Mm.
Och det är lite mer så här, man bestämmer sig.
Jag tror att det är bara du, för att jag kan nog faktiskt vara allt.
Jag tycker inte att det är så svårt.
Det är väl bara liksom, göra mat och så vi leker jättemycket.
Men att man vill bestämma vad man är för typ av mamma. Mm. För jag ser ju mina brister. Och så ibland så kan det vara svårt att faktiskt se vad man är bra på.
Mm.
Och så tänker man kanske på hur ens egen uppväxt har varit och vad man inte vill ta med sig. Mm. Eller vad man vill göra annorlunda. Man vill ju liksom göra bättre. Mm. Var brast det någonstans? Mm. För det är ju ingen som går utan de där tankarna. Och så har det varit väldigt mycket för mig nu när jag var hemma. Så här, Florence börjar bli större och större. Och så är vi, en upplevelse som jag hade av min uppväxt var att jag och min syster alltid var hopbuntade.
Mm.
Alltså vi har ju alltid gjort jättemycket tillsammans med familjen. Vi har haft så himla roligt familjen. Jag har alltid känt liksom att vi alltid velat att vi ska vara med.
Mm.
Alltid prioriterade. Men jag har känt mig väldigt, så här, väldigt lite fokus på mig som individ.
Mm.
Jag har liksom inga minnen av att jag har gjort saker nästan själv med mamma och pappa. När det alltså att de, hur ska jag säga, och jag förstår precis varför det inte har varit så. Mm. Men jag har aldrig hört liksom att någon har sagt så här, så som jag försöker göra nu med Florence, att så här, wow, kolla, jag har varit och lånat en bok, skulle du vilja läsa den med mig?
Mm.
Jag har aldrig hört någon säga det till mig, att de har sökt, att de så här. Och också att om man ställer den frågan som vuxen, så här, Florence kan ju säga nej ibland. Mm. Men jag har ju ändå visat att jag vill vara med henne specifikt.
Mm.
Och det är så viktigt för mig att... alltså hon skulle säga nej, alltså, vet jag, jag kan ju säga bara så här,
men det är också positivt att hon säger nej.
Ja, alltså, att hon är trygg. Här, ja, för det är ju verkligen, det är ju, för det är för också
det är också tecken på att du gör ofta, alltså, ja. Att det finns mer fler än en möjlighet.
Och liksom. Det är också det som är så otroligt viktigt för mig, det är att jag skrev en text typ så här förra våren som jag la upp på min story om att jag vill inte att Florence ska behöva mig.
Mm.
Inte att hon ska vara så här, jag vill att hon ska vilja vara med mig.
Mm.
Jag vill inte vara den som hon tror som ska lösa alla problem. Men hon ska kunna berätta dem för mig.
Mm.
Och jag var på ett fik i Enneberg och så såg jag en... Vad kan hon ha varit? Hon satt med sin mamma och hon var kanske... Ja, antingen så gick hon i gymnasiet eller så hade hon precis börjat högskola. För hon satt och pratade med sin mamma om bara liksom... Ja, men hon, jag hörde att hon var typ så här stressad. Alltså det var, hon gick bara och pratade om det som så här... När man har börjat någonting nytt, typ som en ny kurs. Det var grupper, det var hur ska det här gå till och sen är den där tentan. Och jag hörde liksom, mamman sa inte ett enda värderande ord eller sådana tråd. Hon satt bara och lyssnade. Hon var bara ett öra.
Oh.
Hon var bara ett öra att de satt. Och det var också att hon ville berätta det för sin mamma.
Mm.
Jag vet inte varför jag blev så berörd av det, men det var så här, det är precis så man vill att det ska vara. Det ska vara så naturligt att prata om vad som helst, men det är inte alltid att det kommer med någonting mer, utan det är bara ett öra.
Mm. Alltså man, det är liksom en närhet som är så kravlös.
Precis.
Alltså det är liksom bara...
Och jag tror att om man vill ha det så, då måste jag ju börja redan nu.
Mm.
Att det där örat finns. Att jag måste möta henne. Och också att jag bestämde liksom... Nu har varit mycket så här, det är så mycket fokus på Blanche. Och ibland, nu har det blivit... När Blanche har blivit större så har Florence blivit lite mer... inte hårdhänt, hon vill ju vara med henne hela tiden, hon lyfter henne och Blanche blir irriterad, det blir konflikter och jag får säga
till Blanche,
jag som hänger med, jag vet.
Hon är så tung, eller liksom så inte tung, men du
men
vet,
Florence runt. Bär på henne och Blanche säger ifrån Florence tvångskramar henne och så har det blivit så mycket att jag bara säger sluta och jag blir irriterad så här. Hör du att hon inte, nu säger hon ifrån. Vi måste lyssna på varandra. Och så blir det ju bara, det blir så negativ spiral att säga till någon hela tiden. Får mena
nej,
ingenting.
Nej, det kommer ju från kärlek.
Det kommer, hon vet bara inte, hon är väldigt så här, hon är så drastisk i sina rörelser och allt går snabbt. Hon är liksom som hon är. Och jag vill ju också, och så har jag ju varit så trött. Så att det blir också att det blir inte så kul. Det är väldigt lite energi som har lagts på henne, jag har känt. Och då är det så långt ifrån den versionen, du vet, att man så här, jag vill ju vara den som, jag vill att hon ska känna att jag vill vara med henne.
Mm. Det tror
jag. Ja, men hon är ju, men du förstår.
Det är mer i dig som
i
det är
mig.
Jobbigt.
Ja. Och för att det är så den typen av mamma jag vill vara, eller som jag satt upp för mig själv. Men så, nu har jag bestämt i alla fall att, nu har jag bokat så hon och jag ska ta in på hotell. Och så får hon läst den här bara rumpor och jätteintresserad av att äta på buffé. Men då tänker vi kan frukostbuffé. Alltså det är liksom på Frans. Alltså hon älskar det. Och så har hon sett på Draken, vad heter det? Draken
följer med
och de bor på hotell och hon har sett att man får kort och så man sen lämnar tillbaka. Så ska vi göra det och så tänkte jag att vi ska gå på en museum eller någonting. Men också att jag vill också att så här, det där vill jag göra med mina barn, att jag gör saker själv med dem. Att det är de som är fokus och att det är bara det som gäller för dem då. Att, för jag tänker om det kommer liksom så här naturligt det där, så kanske vi kommer fortsätta att jag får vara liksom bara. Det är naturligt att bara säga saker till mig om jag är liksom, om jag aktivt visar att jag är intresserad av henne.
Jag tror att det där är jätteviktigt. Och det där, jag tror att i min uppväxt så är det ju, du och Emily, ni är nära i ålder, två tjejer.
man förstår ju verkligen hur ni blev ihopbuntade. Men för mig som den tjejen, nu har jag ju min brorsa som är 3 år äldre, men han, och vi kanske blev mycket mer ihopbuntade för vi är närmare ålder och min syra är 7 år äldre och flyttade hemifrån tidigt och så. Men att då, jag har ju så mycket starka minnen av att jag är mammas tjej.
Ja.
Alltså att, för att jag fick ju den tiden, precis som du gett till Florens nu. Alltså, det var ju alltså mycket sådär att gå och fika bara hon och jag på stan. Och det var ju, alltså, att bli, det är ju, det är helt otroligt att få dem. Att jag fortfarande nu som vuxen blir varm när jag kommer ihåg.
Mm.
Och jag kan också se, när jag ser då små barn, alltså små tjejer, det blir ju någonting med det där, att det är en liten tjej med sin mamma. Ja, men typ gå i butiker och så. När jag är på mina Nackaforum-runder. Mm. Alltså när jag ser det. Och då blir jag jättevarm. För det var ju där jag och min mamma hade
tid.
Så mycket tid. Och det kan liksom, det vi ville, och vi är väldigt lika, jag och mamma. Och min syra är ju inte riktigt så.
Nej.
Men jag och mamma är så att vi har 2 stora intressen. Och det var 1, gå på stan, kolla på kläder. 2, gå och fika på stan.
Ja.
Alltså det var en, och det är det någonting som mamma genuint alltid har älskat.
Mm.
Det är det enda jag gillar. Det gillar ju du också. Alltså det är liksom, jag vet inte, det låter ytligt, men det var så här, i dem, och det gjorde vi, det hade vi typ en gång varannan månad. Mm. Där jag liksom också fick köpa lite kläder och så. Ja. Det var väl inte bara det, men det är just den här tiden med morsan, att det var, för annars är det liksom 3 barn, hus, jobba heltid.
För det, jag tror att man glömmer också den så här, för att nu tror jag, alltså det här är liksom, jag tänker att jag lägger en grund för någonting som jag sen ska, alltså utdelningen ska komma senare.
Ja.
För att nu är ju så här Florens, hon kan ju säga pappa, alltså du vet, det, man vet aldrig vad hon ska säga. Det kan vara, alltså, hon kanske inte vill gå på buffé den där dagen. Eller, alltså.
Nej, men det är ändå att ge
men, henne. Men att visa, alltså jag tror att hon vet ju inte. Det är ju, jag vill ju inte att hon ska sitta så här sen och tänka så här, varför frågade mamma aldrig, varför mötte hon aldrig mig? Varför var det alltid jag som skulle finnas när det passade henne? Men jag tror också den där frågan att man, alltså, det ligger så mycket kärlek i de där stunderna från, alltså, som förälder, som man kommer bara förstå när man är vuxen. För Florence kommer tycka att det är självklart att vi gör de här sakerna.
Ja,
och jag vill att hon ska tycka att det är självklart.
Verkligen. Men sen ska man ju titta tillbaka och tänka.
Ja.
Jag vill ringa mamma nu.
Så tror jag också så här, men en som jag tycker också är viktigt, som jag sa i början, jag är så noga att hon ska känna att det inte är för min skull.
Nej.
Och också att hon ska inte behöva mig en dag.
Nej.
Men hon ska tycka att det liksom är så skönt att bara få liksom lufta saker, att det liksom, det är lätt att lufta och gå igenom de här, börja på högskola och ringa och berätta om diverse trista saker, och att jag bara typ så här, alltså ingen värdering, inte något råd, ingenting, utan bara är så här,
om man inte
där,
frågar.
Nej, om man inte frågar och säger, det där kommer du lösa. Du vet man säger så här.
Det är ju verkligen det finaste. Det är det som jag pratade om, den här Taylor Swift Sweet Nothing-låten också, att det bara finns, att ha en mamma, men som jag verkligen inte vet också att du är. Alltså, när jag tittar på dig så ser jag så att det är lätt för dig att vara en sån mamma. Jag tror inte att du behöver, fast du är självkritisk. Så jag menar att man får vara den man är runt dig. Alltså att det liksom, det finns inte massa värderingar eller liksom krav. Alltså, och det kan jag känna, alltså, med min mamma då. Det här med att All världen är så kravfylld, och som apropå universitet och sådär, och i mitt fall har det väl varit jobb, och även om jag absolut inte på samma sätt har av mig till mamma som jag gjorde när jag var 20, och det är nog sunt att jag inte gör det längre, så finns det ju ingen jag vet att jag kommer få mer stöttning av när jag ringer när jag är stressad och hon säger att, alltså det är inget råd, utan hon säger bara så, ta det lugnt, det där, du behöver inte prestera, du behöver inte prestera på allt det där. Du är bra. Med betyg också. Ja, tycker att det är kul. Jag är ditt bästa. Alltså det är någonting med den där attityden som är så jävla skön att bara luta sig mot. Och det önskar man ju såklart att man kan ge. Ja, fint att ni ska bo på hotell. Jag blir lite avis. Kanske dyker upp.
Ja, kanske du och Nisse vill. Vi kanske går på Junibacken eller någonting. Det är en fredag. Ja. Du kanske var hemma. Du är ju, kan ju planera din tid.
Ja, verkligen. Mys. Buffé. 2 buffé-queens. Okej, men det vi ska göra, det är att läsa på, inte slappna av, gå liksom med näven i skyn och faktiskt liksom ställa krav. Kanske bara så här, fan vad ska man göra nu för att det ska bli någon förändring? Jag vet inte. Någonting i alla fall måste vi göra. Vi får väl fundera vidare på det. Och sen ska vi fundera lite när vi väljer toalett. Så att ni inte och, ni tar min toalett, välj inte den första, nu ska jag fortsätta göra det.
Amma era barn så de inte blir som Kristoffer.
Amma era barn så att de inte får en knytningsproblem. Och sen är vi ju också komma ihåg att millennials är coolast. Mm. Och med det sagt så ska vi nu lyssna på Party Up! Y'all gonna make me lose my mind. Up in here, up in here. Y'all gonna make me go all out. Up in here, up in here. Y'all gonna make me act.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock. Du blir befordrad på jobbet men tackar nej, för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.